Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Det finns ett nytt avsnitt av min sitcom Mina Problem på YouTube. Avsnitt 6. Ni ser Sven Melander i en huvudroll och jag är sjukt nöjd med det här sjätte avsnittet som är säsongsavslutningen på den första säsongen. In på YouTube och kolla den nu! Ikväll den 17 oktober så kör jag stand-up på Laugh House i Stockholm. Och på måndag den 19 oktober så kör jag på Skala Komedi, även det i Stockholm. 29 oktober så blir det El Scratto i Göteborg. Och alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Stötta gärna mig och den här podden genom att swisha en slant till 0760-724728. Du kan också bli avsnittsdonator på patreon.com/arkivsamtal. Då får du tillgång till massor av exklusiva bonusavsnitt och mycket mer. Länk till detta plus Swish-numret finns även i avsnittsbeskrivningen. Och en sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Johan Andreasson.
Det stämmer.
Du är en återkommande gäst nu med Arkivsamtal och du har mest pratat om tecknade serier.
Det stämmer, jag har nog faktiskt bara pratat om tecknade serier, svarar mig.
Det har du nog hittills. Och idag så ska vi delvis prata om tecknade serier. Vi ska prata om en man som hette Rube Goldberg.
Det stämmer.
Jag tror det är väldigt många, speciellt i Sverige, som inte vet vem det är.
Nej, det tror jag också. Däremot, hans namn är för amerikaner, eller skulle jag tro i hela den engelskspråkiga världen, välkänt. Men då är det mer som ett ord. Alltså det står för en sorts liksom väldigt galna uppfinningar som åstadkommer otroligt lite på krångligast tänkbara sätt. Alltså hans namn finns till och med i en del ordböcker. Och då får man betydelsen, ja, typ galen uppfinning.
Rube Goldberg Machine då?
Ja, och fast det, alltså det, även, det kan till och med, alltså i vissa ordböcker så är det inte ens Rube Goldberg Machine utan bara Rube Goldberg.
Alltså en Rube Goldberg är en maskin som,
ja.
Alltså om vi tar exempel i modern tid så är det, alltså nu har ju, det finns ju en svensk tjej som heter Simone Giertz tror jag, som gör någonting som kallas Shitty Robots, som har blivit ett YouTube-fenomen, och det är sådana här liksom uppfinningar som inte gör så mycket. Far och son, jag och Frej Larsson, vi gjorde en video tillsammans med Finsta, en kompis som är konstnär också, där vi gjorde liksom delar av videon som var Rube Goldberg. Alltså det är ju att en sak leder till ett annan på ett onödigt sätt.
Ja.
Om ni tänker en maskin där det kanske är en gubbe som drar i ett snöre så det trillar ner en kula i en hink som skrämmer en katt som hoppar upp på då en hylla som är en tippbräda och så vidare. Och så är det kanske bara för att han ska lägga in sockerbit i kaffet. Alltså det är en typisk Rube Goldberg-uppfinning då.
Ja, och alltså går man ut om man googlar Rube Goldberg eller Rube Goldberg Machine, då hittar man hur mycket sånt här som helst. Därför att, alltså, han har till och med kommit in i skolsystemet, att man använder det när man undervisar, jag antar att det är fysik. Mm. Så att man har liksom i USA årliga tävlingar där elever ska bygga egna Rube Goldberg-maskiner. Mm. Och så vill man se en väldigt kul musikvideo, alltså som har en sån här enormt ambitiös Rube Goldberg-maskin, då ska man googla, bandet heter, fasen, nu försvann namnet. Bandet heter OK Go. Jag har glömt vad låten heter.
Ja, men jag kommer ihåg det, för de kom med en sån musikvideo efter vi hade gjort panikvideo till Farsan. Så vi kom först med den, men deras var lite mer ambitiös.
Ja, den är enormt ambitiös. Ja. Så att googlar man OK Go och Goldberg så hittar man, och det är nog av de ganska många sådana här liksom videos som jag sett, så det är nog den snyggaste. Jag minns inte alls hur låten är, men det är själva liksom Goldberg-maskinen är fantastisk.
Mm. Ja, jag tror att jag faktiskt hörde talas om Rube Goldberg när vi gjorde den här videon. För jag kände ju till fenomenet med sådana här maskiner. Det är ett YouTube-fenomen också. Det är många som gör sådana liksom grejer på YouTube. Det fanns väl något klassiskt konceptkonstverk från någon som heter The Way Things Go eller något sånt där från 60-talet eller någonting som är en Rube Goldberg-maskin också.
Jag känner inte till just det, men alltså, det var ju ganska många konstnärer, alltså ungefär från dadaismen och framåt, som skapade såna här maskiner. Så att, alltså, Goldberg var ju inte, han var inte ensam om det här. Alltså han har liksom fått ge namn åt fenomenet. Men det var flera andra tecknare som kom på samma sak ungefär samtidigt. Och även alltså väldigt seriösa konstnärer. Marcel Duchamp höll på med sånt här. Så det fanns ju en period när den här svensken Pontus Hultén, som först var chef för Moderna Museet, han gjorde på Museum of Modern Art i New York 68, om jag minns rätt, en stor utställning med maskiner i konst. Och där hade han just så här dadaister och Duchamp, men då hade han även med Rube Goldberg.
Mm. Du skickade ett YouTube-klipp till mig där det var något panelsamtal om Rube Goldberg med bland annat Al Jaffee i panelen.
Ja.
Och där så kallade de honom den första surrealisten. Eller,
ja, det är ett filmklipp. Alltså, Goldberg, han var ju, alltså, det var en speciell grej med honom, att det fanns ju väldigt många, alltså, tecknade serier. Alltså, när vi säger den här tiden, så att Goldberg började teckna serier, eller han började skämtteckningar egentligen, mer än serier, 1904. Och han var som allra störst på 1910, 20 och kanske början på 30-talet. Och det fanns ju inte så mycket underhållning att konkurrera med, så att tecknade serier var nog, om man säger kommersiellt eller liksom uppmärksamhetsmässigt, som störst då. Så att det fanns väldigt många oerhört välkända serier. Men det speciella med Goldberg var att det var han själv som var känd, och inte någon speciell serie han gjorde. Och i den här filmen som klippet kommer från, det är en gammal Hollywoodfilm som heter Artists and Models, så är han helt enkelt med
Jack Benny.
Ja, Jack Benny har huvudrollen, men Goldberg, han är med som sig, han var liksom så välkänd att man bara antog att liksom en vanlig amerikan som går på bio vet vem Rube Goldberg är.
Ja, alltså på den tiden.
Ja.
Men för de pratade lite om vilken kändis han var, liksom, att han var, som jag tolkade så tjänade han under en period 2 miljoner dollar i månaden, alltså dagens pengavärde. De sa det motsvarande dagens pengavärde, så hade det varit alltså 1 miljon, och så tjänar han 1 miljon på sina serier, 1 miljon på sin animationskontrakt.
Ja, fast jag tror faktiskt att det var om året och inte
om
månaden. Jag ska inte svära, alltså siffror okay.
Men då är det ändå, om det är i svenska pengar, så är det kanske 20 miljoner om året.
Ja, det är en oerhört hög inkomst, så att han var ju känd för ganska många saker, alltså dels naturligtvis som tecknare, men han skrev även filmmanus, han uppträdde som vaudevillartist, alltså han uppträdde på scen. Han skrev noveller, han skrev en roman, så att han fanns liksom lite överallt, och det som liksom levt kvar till eftervärlden, det är de här uppfinningarna, men det han var mest känd för under sin aktiva tid, det var att han hade egentligen inte en fast serie med fasta figurer, utan han var mer som en så enormt välkänd kolumnist, alltså som typ Jan Guillou eller någon sån där, att han hade ett fast utrymme i tidningen.
Mm-hmm, där han skrev liksom, eller?
Nej, alltså han kunde använda den till vad han ville, men det var nästan alltid tecknat, och det kunde vara antingen en skämtteckning.
Jag tror vilken att de här tidning var det han?
Oh, jag minns inte exakt, han började i San Francisco, alltså han började som sporttecknare.
Är han från Kalifornien?
Ja, från början är han från Kalifornien, och han, det kanske kommer inte heller som någon överraskning när man ser hur besatt han var av teknik, att han utbildade sig till ingenjör.
Mm.
Och han var, tror jag, ingenjör på San Franciscos något sorts reningsverk, eller jobbade med deras avloppssystem eller någonting. Men han stod ut med det i 4 månader, och sen så började han teckna i, jag tror det var San Francisco Chronicle, och gjorde sportteckningar. Och sen efter några år så flyttade han till New York, för det var ju där de riktigt stora tidningarna fanns.
Mm.
Och hans grejer blev ju också syndikerade, så att de spreds ju över hela landet. Så att när de frågade ju hans syndikat att hur har ni råd att betala dem så här mycket? För det var ju en groteskt hög lön. Men alltså det var ju då att det var ju hundratals tidningar som delade på den här lönen. Mm, så att det blev inte en så farlig summa för varje enskild tidning. Men,
ja, det, innan vi glömmer det, då blir det dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Då finns det Coca-Cola Energy Zero. Det finns kaffe, ananasjuice, Bacardi rom. Man kan blanda en piña colada också. Gin tonic kan man få. Det finns sockerfri tonic från Schweppes. Jalovina ädelbrännvin, Fanta Zero, mer passion. Vi har svarta skäggets hostmedicin och Recipekt hostmedicin. Heinz tomatketchup. Snapple, Budweiser 3,5, Bullet Bourbon Whiskey. Det finns ju då Hawaii Gay Club. Den går också att dela upp i sina beståndsdelar Passwap och Malibu och Lemonade.
Okej, okay, av allt det här, det som känns mest Rube Goldberg är nog bourbon, tror jag.
Mm, det känns lite old school.
Ja.
Men jag måste också tillägga att sen har vi häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Ja, men jag har nog bestämt mig för bourbon.
För barn bourbon.
Japp.
Ja. Men då är vi strax. Ja, men jag tar också det då. Det blir kul.
Ja.
Då är vi strax tillbaka med drycken. Känd från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med varsin bourbon. Bullet bourbon. Drack Rube Goldberg bourbon.
Alltså jag är osäker på exakt vad han drack. Men jag har ganska nyligen läst en stor bok om Rube Goldberg som heter The Art of Rube Goldberg. Och där fanns det en bild på hans fickplunta och hans shotglas.
Mm.
Och jag skulle nog tro att det var whisky han drack. Mm. På den tiden så skulle
jag... Bourbon är ju någon slags whisky.
Ja, det är det. Alltså, på hans tid kan det möjligen ha varit rye whisky som var stort på den tiden. Men jag är säker på att han hade godkänt bourbon också.
Mm.
Och ska man vara riktigt som Rube så ska man röka Havana-cigarr också.
Ja, de snackar om i det här YouTube-klippet, det här panelsamtalet, då var det hans barnbarn var med också.
Ja.
Och hon berättade liksom om att han kubanska cigarrer och att han älskade visp. Grädde.
Ja, det stämmer.
Att han var väldigt förtjust i vispgrädde, och när det kom, var det sån vispad grädde på tub som
ja,
kom?
Ja, jag får med inte Ready Whip.
Ja,
och det var en stor grej för honom.
Och då hade han kylen full med Ready Whip. Jag vet inte hur han åt sin vispgrädde.
Alltså jag tror det var till desserter. Jag har svårt att föreställa mig att det var så att säga bara vispgrädde och inget annat. Men han ser rätt smal ut på... Alltså som äldre så fick han lite kul. Men han var ju lång och smal. Och han, i och med att han var karikatyrtecknare så överdrev han ju det här. Så att han tecknade ju ofta... alltså på det sättet var han som ganska många moderna serietecknare, som typ Robert Crumb eller Alin Kominski eller något sånt där, att han medverkade väldigt ofta själv i sina serier.
Mm, mm.
Och när han tecknade sig så då han rökte alltid Havana cigarr och så ritade han sig själv med oerhört långa smala ben, alltså lite grann som Oba tecknade sig själv också.
Mm. Ja, men fan, jag blev lite inspirerad av att börja äta med vispgrädde. Det låter gott att ha det som sin grej. Alltså jag gillar vispgrädde mycket också.
Men... men med tanke, finns det sockerfri vispgrädde?
Jo, jag tror de flesta vanligt vispgrädde är utan tillsatt socker.
Ja.
Så det finns ju nog absolut. Men jag kan ju relatera till det där du sa, liksom att hålla på med massa olika saker inom nöjesbranschen.
Mm.
Förutom då att jag kan inte relatera till att tjäna 20 miljoner om året.
Ja, men du måste ju vara på gång.
Ja. Men det låter också som ett judiskt namn, Goldberg.
Ja, i högsta grad.
Men han är född i USA.
Ja, hans far kom från, var östeuropeisk jude.
Och han flydde innan kriget. Innan andra världskriget då. För att det var jättemånga som kom, liksom immigranter då från Östeuropa under andra världskriget.
Ja, men det här var en tidigare immigrationsvåg när det var en väldig förföljelse av judar i Östeuropa i slutet på 1800-talet.
Mm.
Goldberg är född 1883 och jag har för mig att hans far kom till USA. Ja, det är någonstans inte... Jo, men vänta, hyfsat före det.
Men så det var på 1800-talet?
Ja, och alltså, men det kom väldigt många judar från Östeuropa just då. Och väldigt, väldigt många hamnade i underhållningsbranschen. Alltså tittar man på alltså chefer på filmbolag så var ju nästan alla judar från Östeuropa. Typ alltså Louis B. Mayer och även alltså bröderna Marx... Irving Berlin som skrev låtar och sådär. Så att det var liksom den generationens, den flyktingvågen.
Mm.
Men som sagt, Goldberg själv var född i USA. Och dessutom, alltså till skillnad från, alltså rätt många serietecknare kom ju liksom från ganska ruffiga miljöer. Det gjorde inte Goldberg. Alltså hans pappa blev ganska rik. Och han avancerade, han var... liksom rätt högt upp. Jag vet att han var brandchef i San Francisco en period. Och han var också väldigt aktiv i, alltså hyfsat liksom högt uppsatt inom politiken i San Francisco. Mm. Så det var liksom en rätt välbeställd familj. Och sen så, det blev ju inte sämre av att han själv tjänade så oerhört mycket pengar. Så att han var rätt välbeställd, han växte upp rätt välbeställd och blev med tiden stenrik, verkligen.
Mm. Jag kommer ihåg när jag var liten och jag hittade en bok som fanns på svenska. Och det var liksom ett häfte med, det var liksom ingen hård rygg, som hette Stompés uppfinningar.
Ja.
Och jag kände väl till Stompé då från ölburken, var det? Det var Tuborg i ölburken.
Ja, just det. Säg mig du, Perikles, vår när smagare än Tuborg som bäst.
Welcome!
Där gang.
Ja, det var den. Den tyckte jag var rolig, den skämteckningen. Mm. Ja. Men när jag såg den här boken med Stompés uppfinningar, då tyckte jag så här, för det var ju det som jag sen har förstått kallas Rube Goldberg uppfinningar. Men jag visste ju inte att Stompé var inspirerad av Rube Goldberg, utan jag tyckte bara så att Stompé, han är ett geni. Han har uppfunnit det här konceptet.
Ja.
Det här är helt otroligt. Och jag tror ganska många i Sverige och Danmark känner till Stompé, men inte Rube Goldberg.
Ja, det skulle jag tro. Alltså, nämner man den här ölburken så minns ju... Alltså, kanske inte, jag vet inte riktigt när den slutade tillverkas, men folk alltså från...
Det finns mycket posters. Folk har den i sin gillestuga och sånt.
Ja, precis. Men alltså, åtminstone folk som är 40 och äldre kommer garanterat ihåg den här bilden. Men alltså om man talar om de här uppfinningarna så jag tror inte att man riktigt vet om, för att Storm P och Rube Goldberg, och det fanns ju också en engelsman, du mejlade en länk, han hette Robinson, som i England...
Heath Robinson.
Ja, alltså jag tror efternamnet är ett dubbelt efternamn, Heath Robinson, och så har han ett förnamn som jag nu har glömt. Men alltså alla
och han var före Rube Goldberg,
ja, han Heath ska Robinson. Tydligen ha varit det, för att jag har försökt hitta ett datum när han skulle publicerat sin... första galna uppfinning, och det har jag inte hittat. Goldbergs första, i och med att de har liksom gjort research för den här boken, den kom 1912.
Okay.
Min gissning är att Storm P var ganska samtidigt, alltså de var nästan exakt lika gamla i alla fall, han och Storm P. Och jag menar det här, alltså när vi talar om någonting som hände 1912, alltså tecknare följde ju inte varandras Instagram-konton.
Nej.
Så att just i det här fallet så tror jag faktiskt att de...
Men de kan ju ha läst utländska tidningar, de kan ha gjort resor.
Det kan de
alltså,
absolut.
Stompe kan ha rest till USA och det kanske... ja, jag vet inte. Mm. Alltså jag tror att hade det varit så att Rube Goldberg hade plagierat Stompe, så hade danskarna varit snabbare på att uppmärksamma det än tvärtom.
Ja.
Alltså så här, för att de flesta, när man säger till folk att så här, ja men Storm P, han var väl de här uppfinningarna, det var ju en Rube Goldberg i först, då har jag aldrig hört någon protestera.
Nej.
Men jag har hört folk bryta ihop, eller finns det då som gjorde de här Rube Goldberg-uppfinningarna? Han är kompis med en dansk... gatukonstnär som heter Husk mitt namn, som är väldigt stor där, och när han fick reda på, han fick höra talas om Rube Goldberg, så blev han så här, vår nationalhjälte skändad liksom. Han trodde också samma som jag att det här var Storm P's grej, och när han såg de här att, tänkte han, nej helvete, det känns som allting faller här.
Ja, alltså en sak i alla fall, alltså Goldberg hävdade alltid själv bestämt att det här var hans skapelse, och sen han hade ingenting emot att andra gjorde, alltså att andra byggde vidare på hans idé, men han krävde alltid att de skulle kalla det för Rube Goldberg-maskin.
Okay,
så att om en tecknare gjorde den men nämnde något om Goldberg, var det alltid okej. Men om man så att säga ritade en sån maskin och Goldberg såg det och det inte nämndes, då fick man höra av honom. Alltså inte så att han, det var inga krav på pengar och sådär, men han fick en påminnelse om att det här ska heta en Goldberg-maskin.
Jaha, ja. Ja, men då är frågan om Heath Robinson var före eller efter.
Ja, och det...
han var britt, va?
Heath Robinson. Han var britt. Och så han tecknade ju i brittisk skämtpress. Han tecknade i en engelsk skämtning som heter Punch, och han illustrerade böcker. Medan Goldberg vid den här tiden var ju bara verksam inom dagspress. Så att, ja, alltså naturligtvis kan en amerikansk skämttecknare vid den här tiden ha skaffat brittiska Punch. Men ja, jag tror ingen vet helt enkelt.
Men det kan också vara en sibirisk cykel, som det kallas, så att man att folk hittar på saker som liknar varandra,
ja.
Fast... oberoende av varandra.
Ja,
att hittas på i två hörn av världen samtidigt.
Ja.
Men tillbaks till hans karriär. Han började då som... Han hade just slutat på... Vad var det? Reningsverket?
Jag tror att det var ett reningsverk. Mm. Alltså det han hade på något sätt med avloppssystem att göra.
Mm.
Och han... Alltså han var ju redan från början... intresserad av att teckna, men blev då avrådd av sin far, för att hans farsa var en sån här liksom klassisk immigrant som hade liksom kommit till USA med två tomma händer och arbetat sig upp, och det fanns något citat i den här boken jag läste av hans pappa, jag minns det inte ordagrant, men pappan sa någonting att i hans ögon så var konstnärer folk som mest stod och hängde i gathörn, och om de företog sig någonting, så om de orkade så tiggde de möjligen lite pengar.
Det låter som, vi har ju pratat tidigare om Harvey Kurtzman, nej inte Harvey Kurtzman utan Harvey Pekar,
just det.
Och det var mycket snack om att han hängde i gathörn och snackade.
Ja. Så att pappa Goldberg hade kanske rätt. Men sen ska jag också säga att det fanns inget sånt här klassiskt fadersuppror hos Goldberg, utan han och farsan var helt... Alltså pengar var väldigt viktigt för båda två.
Mm.
Så att han lyckades övertyga sin far om att jag kan nog tjäna mer pengar på skämtteckningar än på att arbeta på renhållningsverket. Och Och hans farsa blev en sorts manager för honom. Alltså ungefär som, var det inte som med Carola och hennes pappa? Det var pappa och, eller Elvis och överste Parker. Så det var alltid pappan som förhandlade om Rubes kontrakt.
Även om Elvis inte var släkt med...
Nej, med Parker, det överste, stämmer. Ja. Och han inte var överste, men...
Ja, han var inte ens amerikansk medborgare.
Men han var väl holländare, tror jag.
Ja, det var därför han aldrig ville åka utomlands. Nej. Med Elvis, för att han inte skulle bli insläppt i landet igen. Då.
Nej, jag hade förstått amerikaner om de inte hade släppt in överste Parker igen.
Ja, men så han började, det var skämtteckningar, hans första kreativa uttryck.
Nej, hans första kreativa, eller det var väl en sorts skämtteckningar. Alltså han tecknade på sportsidan, alltså som ganska många... Alltså i Sverige har vi funnits
till sportsidan.
Ja, alltså mer en sorts liksom tecknade kolumner. Alltså har du sett typ så här Ritola och tecknare Anders som illustrerat sportgrejer?
Jag har inte sett deras sportillustrationer. Jag har ju sett Biffen och bananen av Ritola.
Ja, ja. Men, nej, för det är en klassisk tecknad serie, men de här sportgrejerna, åtminstone i Ritolas fall, så var det ju en spalt i tidningen med alltså handtextad text och illustrationer till det.
Okej, så det var han som gjorde allting då?
Ja, precis. Mm. Och så var det även med Goldberg. Att han gick på boxningsmatcher och så skrev han och tecknade om dem. Så det var som ett tecknat reportage.
Okej. Okay. Mm. Och det är liksom, det kom han in med då liksom, han började direkt med det på tidningen.
Ja, det var alltså han provade, tror jag, lite allt möjligt, men det var det som på något sätt, det blev liksom populärt i tidningen, att tidningen märkte att när han gjorde de här sportgrejerna så sålde de fler lösnummer, så då fick han en position på tidningen på det sättet. Mm. Alltså det var ju så. Alltså både skämtteckningar och serier. Alltså det här är ju så tidigt att det fanns ingen vidare...
När var det han började göra de här?
1904.
Och oj, alltså vad tidigt.
Och det finns liksom ingen vidare...
Ja, för seriens... Alltså när var det The Yellow Kid och sådär började?
Det är 1896. Så att serier hade bara funnits... Alltså om vi talar amerikanska dagstidningsserier hade funnits i... Ja, inte ens 10 år... Men alltså även om man...
Och enligt vissa så är det de första serierna i ordets moderna bemärkelse också.
Ja, alltså man vill ju helt enkelt ha ett jubileum, alltså någon gång så... Alltså
och då säger man Yellow Kid när den publicerades första gången, att det var den första serien.
Ja, för den liksom drog igång det här att amerikanska tidningar, att det blev väldigt viktigt för dem att ha de här söndagsbilagorna med serier i färg.
Och vad hette nu tecknaren bakom Yellow Kid?
Outcult hette han.
Okej, inget känt namn.
Inte, han gjorde Yellow Kid och han gjorde Buster Brown. Var det
hans efternamn? Outcult
är, alltså han var ju också någon sorts immigrant. Alltså det låter väl lite vagt. Jag vet inte, kan ha varit holländare möjligen. Mm. Alltså nästan alla, för att alltså hur mycket amerikanerna än vill att serier ska vara en amerikansk uttrycksform, så att nästan alla av de här tidiga serietecknarna kom ju från Europa. Mm. Och hade med sig serierna från Europa. Det var ju serier i europeiska skämttidningar. Så att,
ja, Max och Moritz och sådana.
Ja, precis. Så att just en sån här serie som Knoll och Tott eller Pigg och Gnid. Det var ju tyska tecknare som hade emigrerat till USA som gjorde dem. Och Goldberg då, även om han var född i USA, så kom han ju, han kom också från en immigrantfamilj. Men USA är det ju en immigrantnation.
Ja. Och hur snabbt började han teckna serier sen då, Rube Goldberg?
Det gick fort. Alltså han började nog ganska direkt med det. Att han blev snabbt ett stort namn i San Francisco. Men det är ändå, med amerikanska mått, med en ganska liten stad. Och liksom de stora pengarna och den stora berömmelsen om man ville jobba med...
Var han född i San Francisco?
Ja, han var född i San Francisco. Men det fanns i New York, så att han flyttade dit på eget bevåg och lyckades skaffa sig jobb på en tidning där också. Och började göra allt möjligt. Alltså, jag kan inte säga något exakt år för när han började teckna serier, men han kom till New York 1906. Och min gissning är att han började nog teckna serier ganska så omedelbart då.
Mm. Så det var bara 2 år efter han hade gjort succé i San Francisco?
Ja, det stämmer. Att han var verkligen en sån amerikansk go-getter.
Ja, det låter som det.
Ja.
Och, men blev hans serier en succé?
Alltså det var mer så att han själv blev en succé. För att han hade egentligen aldrig någon sån här superpopulär serie. Utan det som gjorde honom berömd var att han hade den här spalten eller utrymmet i tidningen. Och där han kommenterade, han hade så att säga egentligen ingen fast seriefigur.
Men...
utan han kommenterade mer liksom den dagliga tillvaron. Han...
Men om man jämför med Liv Strömqvist så har inte hon någon känd seriefigur heller.
Nej.
Men det är ju hennes namn som är det kända.
Ja, precis. Utan det är faktiskt väldigt mycket samma sak. Att hon hittar ett ämne som hon blir intresserad av. Och så kör hon på det ett tag. Och ja, nu har jag liksom kört det i botten. Då hoppar man på något annat. Så det var väldigt ofta så att han började på någon grej och så höll han på med det ett tag. Och sen så tröttnade han. Och han kunde... Alltså han har ju två grejer som så att säga har levt kvar till våra dagar. Och det ena är då de här uppfinningarna. Och det andra är att han är ju då uppfinnaren till det som man nu kallar för avsnoppande svar på dumma frågor.
Ja, jag vet ju vad det är. Men jag förknippar det med Al Jaffe i serietidningen Mad och Mad Pocket. Då. Mm. Men det var, han var alltså, om du ska beskriva vad avsnoppade svar på dumma frågor, det känns ju som någonting som de svenska översättarna kom på. Jag vet inte vad det kallades på engelska.
I Mad så heter det Snappy Answers to Stupid Questions. Och,
ja, det är snappy, är ett etablerat ord. Med avsnoppade svar är ju taget till luften.
Ja.
För det avsnoppat svar är ju liksom, det låter som ett avhugget svar.
Alltså att bli avsnoppade, det är väl liksom mer att bli, vad ska man säga, förolämpad eller typ man blir satt på plats ungefär, är väl betydelsen. Men alltså skämtet kan vara, alltså en som jag kommer ihåg, att det kommer in en man, kommer hem, går in genom dörren, han är fullständigt dyblöt.
Är det här Rube Goldberg?
Ja, nu är det Goldberg. Det här är en sån här väldigt tidig. Och då frågar hans fru, blev du våt? Och då svarar man nej, regnet var ovanligt torrt idag. Och jag menar, alla som läst Mad känner ju igen de här. Och då ska jag säga att det här är inte, det är liksom ingen så här ful grej att Al Jaffe har snott det här, utan det här blev en etablerad skämtform. Alltså det var
en skämtteckningsform.
Ja, så att massor av tecknare hakade. Det var inte alls bara Goldberg som gjorde det här. Och de här grejerna bevakade han inte. Alltså han var väldigt... Han hade väldigt liksom, vad ska man säga, han kände sig verkligen som skaparen till de här uppfinningarna.
Mm.
Däremot de här avsnoppande svaren, det var han liksom helt cool med. För det blev en stor fluga, det gjordes liksom vykort och alla möjliga tecknare hakade på. Och när Al Jaffe tog upp det så hade det ju säkert varit vilande i många, många år.
Ja, så han dammade av det på något sätt.
Ja, jag skulle tro
det. Ja, men det kan man jämföra med så här busringningar.
Ja, exakt.
Alltså för att när jag och Anton Magnusson började i P3 så sa alla, ni är Herma Hassan.
Mm.
Liksom, och de var ju inte först med det på
något
sätt.
Nej, utan Hassan frågade om, ni imiterar Kalle Sändare.
Ja, och Kalle Sändare har ju sina förebilder såklart. Men frågan är då om det var en grej, för det krävs ju inte att det är en skämtteckning. Det skulle kunna vara någon oral tradition med avsnoppade svar på dumma frågor också.
Ja, alltså det här är ju säkert alltså skämt. Det är en sån alltså det är ett sånt uppenbart sätt att skämta. Alltså det måste ju ha funnits nästan så länge det funnits språk, tror jag.
Ett kaxigt ironiskt svar på
exakt,
en
alltså,
fråga.
Alltså det är ju ironi helt enkelt. Och jag menar, alltså ironi, det är inget som uppfanns på 90-talet. Det har funnits länge.
Det är nästan det jag är mest sugen på att läsa mer av. Alltså, för det är ju ett roligt skämtkoncept.
Ja.
Det är ju lite som roast eller någonting. Att
ja, det stämmer. Alltså, det är precis det konceptet.
Känner du till begreppet The Dozens?
Jag ska inte kunna säga exakt vad det är. Men,
det är det har jag läst mycket om, att det är en afroamerikansk tradition som där man skämtar och förolämpar varandra.
Ja.
Väldigt grovt liksom.
Mm.
Det har liksom sen använts i rapmusik och andra komiker och sånt liksom har varit inspirerade av det. Jag vet inte varför det kallas The Dozens, men det är liksom en tradition. Och så här,
som men även så här, din mamma skämt och sånt, ja, springer ur the dozens. Det var, ja, liksom, man förolämpar varandra, ja, på ett komiskt sätt. Ja. Liksom.
Och så det finns ju också i Goldbergs fall, alltså det finns ju en sorts judisk humor som var, jag menar han var, alltså han var till och med kompis med Groucho Marx. Det finns liksom bilder.
Och Charlie Chaplin.
Ja, och alltså,
var Chaplin jude också?
Nej, han... Jag tror att Chaplin påstod att han var jude för att reta nazisterna, men jag tror inte att han var jude.
Han var bara kommunist.
Ja, och han... Jag är faktiskt osäker på vad hans etniska bakgrund kan ha varit, men han...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Han var också kompis med Goldberg, och i, alltså en av Chaplins allra mest kända filmscener, det är ju den här maskinen i moderna tider som ger fabriksarbetaren mat, och det är en typisk Goldberg uppfinning.
Och det var Goldberg var före Chaplin.
Ja, definitivt före Chaplin. Men alltså just det här med Groucho, alltså det här, den här liksom ironiska liksom förolämpande svar på något, det är väldigt mycket en bröderna Marx humor också, så att det var ju liksom en sorts, framförallt tror jag, liksom humor bland just judiska immigranter i USA. En sorts skämtnad.
Men de stod på gathörnen och sa till varandra.
Ja, när de inte tiggde pengar.
Men så han blev då liksom först sportkolumnist kan man säga. Liksom tecknade reportage om sport. Och sen flyttade han till New York, och då var det serier och skämteckningar parallellt, eller?
Ja, det stämmer.
Och kanske även sådana kolumner, eller var det?
Ja, alltså han gjorde verkligen lite, alltså han var ju någon sorts alltså stjärna inom tidningsbranschen, så att han kunde liksom även bli skickad på reportageresor. Att till exempel under första världskriget så skickade hans tidning honom till Paris, och så gjorde han... Jag tror att han både skrev men även gjorde tecknade reportage från Paris under krigsåren. Att det finns någon sån här, det är också en grej som jag minns från den här boken, att han hade en sorts tecknad kolumn som handlar om att man, ju närmare fronten man befinner sig i krig, desto mindre vet man vad som pågår. Mm. Så att han som är då ganska nära händelserna får telegrafera till USA för att höra, men vad händer egentligen? Här, allt är bara kaotiskt här.
Och när sa du att de här uppfinningarna började dyka?
1912 ska hans första uppfinning ha publicerats. Så sen så höll han, alltså det här var någonting han...
Och det var en tidning liksom.
Det var en tidning.
Så liksom, när han gjorde, istället för en skämteckning så var det en galen uppfinning.
Ja, alltså du har ju en bok med de här. Mm. Alltså de är ju i...
Rube Goldbergs Inventions heter den boken jag har läst.
Japp, och så formatet är ju som en seriestripp, så att... Min gissning är att det började med att han hade helt enkelt det här utrymmet som var för det mesta en serie, fast då inte med en fast figur. Men så kom han bara på de här uppfinningarna, och då tog han det här avlånga formatet. För det är ofta en lång, komplicerad kedjereaktion som man liksom följer från...
Just det, kedjereaktion är ett ord vi hittills inte använt.
Nej, men som vi borde använda. Ja. Så att den upp, det var säkert så att, att den en dag, han hade den här liksom strippen i tidningen och en dag kom han bara på en uppfinning. Och så gjorde han den som en skämteckning då med en enda bild, fast en bild. Det är ju en sorts berättelse, det är ju ett händelseförlopp fast det är inte indelat i rutor. Och de blev väldigt populära, så då fortsatte han. Och alltså det här blev ju väldigt, väldigt populärt, så att han fick ett tag så hade han ett fast uppdrag från en stor, det var sån där magasin som hette Colliers, som var, det var lite grann som ja, Time eller Saturday Evening Post eller något sånt där. Men de gjorde en beställning till honom att där skulle han så att säga bara göra de här uppfinningarna. Och då fick han ännu bättre betalt än vanligt. Så jag tyckte att då kunde han kunde lägga 30 timmar på varje teckning. Vilket han var ju väldigt snabb. Så för honom var det enormt mycket tid.
Ja, det låter ju så mycket tid.
Ja, så att folk, så Goldberg aficionados brukar tycka att det här som han gjorde till Collis är hans allra bästa, för då hade han liksom nästan han kunde liksom, då kunde han verkligen hålla på tills han var helt nöjd med det.
Men du hade det här, han sa att han hade ett animationskontrakt också på något sätt.
Ja,
gjorde han,
det stämmer.
Gjorde han tecknad film också?
Ja, det gjorde han. Och på samma sätt som de här serien eller skämteckningarna, att han gjorde ett, alltså han höll inte på speciellt länge, jag tror att han höll på i 2 år eller något sånt där.
Med animation?
Ja, med animation. Mm. Och han gjorde, jag säger att det kanske var ett 10-tal filmer, kortfilmer om året, men det är enormt arbetsintensivt, och det var precis samma sak där, att han hade ingen, utan han var ju ett så känt namn, så det var så att säga Rube Goldberg som namnet Goldberg sålde filmerna. Och sen så tog han upp aktuella företeelser. Alltså någonting som hände. Och så gjorde han en film om det. Han kunde förekomma också själv i filmerna. Eller han kunde använda. Han hade ju några seriefigurer. Jag hade ju med någon sida med en figur som hette Boob McNutt här. Och den figuren...
Vad hette den på svenska?
Knutteknopp hette den på svenska.
Och jag hörde också att han har gjort en serie som heter Lollapalooza.
Det stämmer. Som handlade om en rik arvtagerska.
För det namnet, det finns väl en festival som heter Lollapalooza.
Ja,
alltså men betyder inte det bara ett hallabaloo, ståhej eller någonting?
Ja, och han stavade det Lollapalooza, alltså L-A-L-A-palooza.
Men han var inte först med det uttrycket.
Nej, utan det bara plockade den upp. Men han hade, nu ska vi tänka här, han hade ett par uttryck som han faktiskt myntade. Och alltså ett... I och med att det är så presidentvalsår i år, alltså ett uttryck man fortfarande hör är, alltså speciellt i politiska debatter, att om man vill säga skitsnack, en amerikan vill säga att någon snackar skit, alltså med en baloney.
Just det.
Och det myntade Goldberg.
Men det betyder väl också, det är väl deras liksom korv, eller det är väl en alltså billig skink, alltså det är väl från Bologna från början.
Precis. Men,
för man, baloney sandwich, det är liksom någon slags malet kött som ser ut som någon slags... Ja, men köttpålägg liksom. Ja. Och det är väl baloney.
Ja. Och alltså uttrycket...
Alltså det är bara skräp. Alltså det är dålig mat, baloney. Och det är väl liksom... Ja, men det är som...
Så att när Goldberg myntade uttrycket så sa han "No matter how thin you slice it, it's still baloney."
Ah.
Men så till slut blev förkortat till bara baloney.
Ja. Hur fina skivor den är, så är det fortfarande.
Och sen hade han en annan sån där grej som blev så här lite av en... liksom en fluga som folk spann vidare på, att han liksom uppfann en grej som heter I'm the guy. Och då säger man I'm the guy who put hobo in hoboken. I'm the guy who put pen in Pennsylvania. Alltså
den grejen. Var det han som började?
Ja, det var också Goldberg. Och han har också en tredje grej som, det tror jag inte man hör så ofta längre, men om man ska beskriva att två personer, att det här är precis samma sak, så kan man säga Mike and Ike, they look alike.
Just det, men det fanns en seriefigur som heter Mike and Ike.
Ja, och det är Goldbergs figur.
För de är väl rätt kända.
De är kända.
Det finns också ett godis i USA som heter Mike and Ike, och det, jag vet inte riktigt vad man syftar på när man säger Mike and Ike.
Alltså det man syftar på är två, det är ungefär som DuPont och DuPont, alltså det är precis den idén. Att seriefigurerna, det var, den ene var, alltså skämtet från början var att den ene var irländare, Mike, och den andra var jude, Ike.
Jaha.
Och att de kan inte vara... alltså det är sånt enäggstvillingar där den ena är jud och den andra är irländare. Alltså två stora immigrantgrupper.
Var de enäggstvillingar, Mike?
Alltså det framgick väl aldrig, men de såg exakt... Alltså DuPontarna kan man ju skilja på att den ena har mustaschspetsar som går lite uppåt och den andres hänger lite. Okay. Men Mike och Ike tror jag faktiskt var identiskt lika.
Fast en var jud och en var irländ.
Ja.
Jag tänker på Ice Cube. Han är väl säkert 10 år äldre än vad jag är ungefär. Mm. Han har en låt som heter Down for Whatever, där han börjar med When I was little, I didn't want to be like Mike, I wanted to be like Ike.
Oh, ja. Jo.
Och jag vet inte om han syftar på seriefigurerna. Jag skulle gissa på att han syftar på Michael Jackson och Ike Turner.
Så kan det mycket väl vara. Men alltså, det här blev ju ett talesätt. Mm. Alltså det är ju...
Och vad innebär talesättet? Att om man var typiskt judisk eller typiskt irländsk?
Alltså det är helt enkelt liksom ett par. Alltså ungefär som, vad kan man säga, alltså Knoll och Tott eller Tom och Jerry. Alltså vem man liksom säger.
Men om man säger så här, jag vill vara som Tom, inte som Jerry. Då är man den som jagar den andra med.
Ja,
liksom.
Det är klart.
Men om man säger, jag vill vara som Mike. Jag vill inte vara som Mike, jag vill vara som Ike.
Det är nästan ett nonsensskämt i och med att de är identiskt lika. Eller så kan det vara som din tolkning att det faktiskt är
två. Ja, att han ville vara en hustrumisshandlare istället för en pedofil.
Ja.
Han visste kanske inte något. Jo, förmodligen hustrumisshandel med Ike Turner.
Det var väl ganska
välkänd. Ja. När han gjorde den låten. Mm. Men det är ju ett roligt skämt om det skulle vara så här, när jag var liten så ville jag inte vara som B2. Jag ville vara som B1 och sitta på bananer i pyjamas.
Ja.
Att de är exakt likadana.
Ja.
Men då kanske det är hans mest välkända seriefigur om Mike och Ike.
Alltså hans, det är lite, alltså begreppet lever ju fortfarande. Mm. Däremot så och vet godiset. Jag inte om någon egentligen kopplar det till en tecknad serie. Att...
Nej, det är som Tom och Jerry försökte jag nysta ut var det kom från. Mm. Från början. Och det verkar att det var från början var en pjäs eller en bok. Som hette någonting annat. Men sen kom det då en känd Broadway-pjäs som hette Tom and, eller, som inte hette Tom and Jerry, men där huvudrollerna hette Tom and Jerry.
Mm.
Och efter det så blev det en känd cocktail eller en drink eller något sånt där som hette Tom and Jerry. Och sen kom det ju då Van Burens animation som heter Tom and Jerry, där det var en kort man och en lång man som var människor. Alltså, och sen kom Tom och Jerry som med katten och musen.
Ja.
Långt senare. Så det är också så här. Det, och antar, de syftar väl på antingen liksom drinken eller pjäsen eller sånt där. Att det är bara...
Ja. Och alltså det, ofta så blev det ju, alltså uttrycket var bara liksom två personer som hänger ihop, kunde man kalla Tom och Jerry. Alltså här...
Man säger lite kling och klang i Sverige.
Ja, exakt.
Man pratar om polis och det mest.
Ja, och alltså, nu är jag inte bombsäker på om det var exakt dem, men det var alltså någon sån här sångduo, jag tror att det var Simon & Garfunkel, som ursprungligen kallade sig för Tom och Jerry innan de började använda sina egna namn. Så det var liksom ett uttryck. Ah. Ungefär som jag, Fyrsonet och släpvagnen, Helan och Halvan.
Man säger så här, grabbarna grus. Ja. Jag vet inte vad det kommer från början.
Nej, inte.
Men det är ju ett uttryck som används i jättemånga olika sammanhang.
Ja, är det liksom så här, lite så här jobbigt grabbgäng så är de grabbarna grus.
Ja, jag antar det. Eller, jag har aldrig riktigt förstått vad det betyder.
Nej.
Men är det liksom belagt att det är Rube Goldberg som är mannen bakom uttrycket? Ja, det är roligt också. I'm the guy behind the expression I'm the guy.
Ja.
För att alltså jag har träffat en kille som är jämngammal med mig som påstår att han myntade begreppet det är ju löjligt. Och det är så här, det är lätt att kasta ur sig att man myntat någonting. Och det finns en Curb Your Enthusiasm avsnitt där, jag tror det är Richard Lewis, som där han påstår att det var han som myntade begreppet the punkt 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 from hell.
Ja, ja.
Alltså, så the grandmother from hell.
Ja, ja.
Liksom.
Ja.
Och de andra är lite tveksamma. Nej, kan det verkligen vara du som myntade? Ja.
Ja.
För jag tycker I'm the guy that put... Ja, men det kan i och för sig vara han som... Speciellt som... Alltså Rube Goldberg kan ju absolut vara den som populariserade.
Ja,
och det kan ju vara han som hittar på det också.
Precis. Alltså, men så mycket kan man definitivt säga. Att det var han som gjorde det till en sorts craze. Att, alltså en sak som jag också...
För det används ju fortfarande.
Ja, precis. Och alltså det blev snabbt en stor grej. Alltså det tillverkade såna här Alltså sådana liksom knappar som folk sätter på tröjor och kavajer och så med I'm the guy.
Så vad stod det då till exempel? Alltså, det kan stå, men, I'm the guy that put...
Ja, pen in Pennsylvania. Eller, alltså, vad
menar
som, ja.
Pen in Pennsylvania?
Alltså, det är ofta ren nonsens. Mm, ja. Den hobo in hobo.
Ja, den är rolig.
Det betyder den åtminstone någonting. Den fattar man, ja. Men folk gick omkring med såna här knappar och jag har sett en oändlig det är samma bok som jag refererar till hela tiden, så har de ett helt uppslag med såna här knappar, och det var liksom hur många som helst. Alltså det är lite grann som liksom, vad ska jag säga, skämt sprids på internet nu.
Så. Jo, men man tänker alla barnen skämt liksom.
Ja, exakt. Så att man kan nog säga, han kanske inte var den första som sa I'm the guy, men det var han som så att säga startade, liksom fick igång att alla skulle ha sitt eget I'm the guy-skämt.
Ja, men han har ju väldigt mycket saker som liksom han har gått till historien som.
Ja.
Men, inte ens jag då som väldigt serieintresserad visste vem Rube Goldberg var riktigt förrän kanske 2008, när vi släppte den singen Panik och började researcha fenomenet som jag trodde var ett Storm
P-fenomen. Man kan säga att det är så nästan alla kommer i kontakt med Goldberg numera. Att det är så att säga verkligen det som har levt kvar.
Men man har inte kunnat hitta, alltså om nu inte Heath Robinson var före Rube Goldberg, som man inte kunnat hitta tydliga sådana kedjereaktionsuppfinningar innan det.
Alltså det här sättet att skämta, det hör ju så enormt mycket liksom samman med maskinåldern. Så att, alltså det är verkligen ingen slump att de här skämten... alltså Goldberg, när han liksom hade sin dagliga plats i tidningen, där han liksom skämtade med folks dagliga tillvaro. Det handlade liksom väldigt mycket just om att, alltså, tillvaron blir allt mer mekaniserad. Att,
alltså folk, lite som moderna tider.
Ja, exakt. Det som händer under hans, så att säga, mest kreativa period, det är liksom att folk börjar skaffa bilar, folk får telefon, radion kommer, filmen var fortfarande ny. Alltså allt sånt här liksom mass... producerat.
Och de driver lite med det då genom onödiga uppfinningar.
Ja, exakt. Alltså Goldberg, för att grejen med alla teknikprylar var ju så att säga att de skulle förenkla tillvaron. Då var ju Goldbergs skämt att de så att säga istället gjorde tillvaron krångligare.
Mm. Det finns ett japanskt fenomen om onödig uppfinning också, som släpps i bokform också, som är liksom en subkultur nästan. Ja. Liksom det finns, ja, men då folk ska uppfinna, ja, men så här, lite halvonödiga uppfinningar som kanske, ja, men om du sätter skurborstar under din bebis så när den kryper runt på golvet så liksom städar du samtidigt.
Ja.
Den typen av grejer. Eller?
Jo.
Och det är lite samma humor som...
Ja. Det är väldigt naturligt att sådana skämt uppstår liksom i samtidigt som folks liv börjar liksom uppfyllas av föregivet arbetsbesparande maskiner.
Jo, att man ska driva med det. Det finns en bok som heter Nödbroms av Sture Hägerfors och är det Lasse Åberg också som heter den?
Det låter väldigt sannolikt att
den kom, alltså på framsidan så är det två personer, kanske lite yuppieklädda, som pratar i mobiltelefon. Och sen så liksom möts de runt ett hörn. Att det visar sig att de har pratat med varandra. Och det är liksom... Det var ju så här typisk grej som man kunde driva med när mobiltelefonen var ny. Sen var det ju någonting som hände hela tiden. Ja, man ringde över en någonstans och så träffades man runt ett hörn. Det blev ju knappt ett skämt efter ett tag. Men det är roligt att ha... Men då var det liksom nödbroms, att de tyckte också att samhällsutvecklingen gick för snabbt.
Ja.
Att de ville dra i nödbromsen. Så att säga. Det finns ett pris också som heter Goldberg... Award eller något sånt där.
Ja, priset heter väl Ruben.
Ja, Ruben Award.
Det är hans förnamn. Och det är... Jag bara antar att det är en sammanslutning som finns fortfarande. Alltså jag känner mest till den tidigare. Det är alltså The National Cartoonist Society i USA som är... Det är inte en fackförening, men det är väl mer som man ska säga en intresseorganisation för skämttecknare och serietecknare. Och den bildades av Rube Goldberg i... det var strax efter andra världskriget. Mm. Och det berodde ju mycket på att han var den mest namnkunnige skämt och serietecknaren. Så att det var väldigt naturligt att han...
Han var efter Winston McKay.
Ja, så de är ju rätt samtidiga. Winston McKay var nog igång...
Jag tänker på att han var ju också både animatör och serietecknare, ja, och en stor stjärna. Liksom.
Ja.
Han gjorde Little Nemo och en Slumberland.
Ja, alltså de var... Möjligen var väl McKay...
För båda var väl New Yorkers?
Ja, liksom. Absolut. McKay var kanske aningen tidigare. Däremot, alltså vid den här tiden när föreningen bildas, då var ju Winston McKay ingen stor stjärna. Nähä. Längre.
Alltså, han hade mycket längre
shelf life. Så att han bildade den här föreningen och under några år så hade de något annat pris, jag minns inte riktigt vad det var, men då tyckte han alltså han hade ett väldigt hälsosamt ego.
Hälsosamt? Att,
ja, eller ja, i betydelsen stort. Så att, så att han tyckte att det här priset vi har, det duger inte. Utan,
det lät lite som det att man fick höra ifall man har gjort, att man inte creddat honom för maskinerna, så fick man ett personligt brev.
Ja.
Det låter som ett hälsosamt ego.
Ja.
Alltså.
Ja.
Sen, alltså, han ska vad sa du om priset? Att han tyckte,
ja, han tyckte själv att men det här det var inte mycket. Alltså, det här, vi är ju ändå, jag tyckte att vi skämt och serietecknare, vi är en likvärdig yrkeskår som andra konstnärer. Vi är kanske till och med bättre. Och då måste vi, priset måste avspegla det. Så då kommer fram till att jag måste nog göra det här priset själv.
Mm.
Så då gjorde han en skulptur. Och jag tror att det fortfarande är den skulpturen som är priset. Det är några figurer som liksom klättrar på varandra på ett så här liksom nonsensartat akrobatiskt sätt. Och det priset heter då Ruben, efter honom själv.
Och det skulle vara mer pengar då än andra priser? Det
var... Alltså jag tror att han tyckte att det var något, att det att han hade tillverkat det var prestige nog. Då behövdes det inga pengar.
Jag känner att jag måste läsa den här tjocka boken om honom, ja, också. När den kom
för... 2013 kom boken.
För det var då det här panelsamtalet som vi refererade till.
Det är nog också lite senare, för att... Alltså min gissning är att det här är utställningar som kanske fortfarande vandrar runt någonstans. För att när alltså den som tog initiativ till boken, det var då hans barnbarn, alltså en kvinna som, jag har glömt hennes namn, men hon är alltså sondotter, tror jag, till Goldberg. Och hon har liksom, föresatt sig då att hålla hans minne vid liv. Så att hon först samlade ihop allt det här materialet till den här stora boken, och när materialet ändå fanns så började man med att göra en utställning någonstans, och den här har sen vandrat runt på olika ställen. Så att det här panelsamtalet som jag mejlade en länk till, det var till rimligtvis när utställningen är någonstans i New York. Och det här liksom satte fart på Goldberg-intresset igen. Så det kom en sorts uppföljare till Goldbergs bok, där man också samlade serier av tecknare som var uppenbart inspirerade av honom, som
Al Jaffe.
Ja, alltså äldre grejer. Alltså, det var tecknare som ungefär Milt Gross, eller det fanns en tecknare som hette Bill Holman som också gjorde alltså väldigt, alltså det är serier med så väldigt liksom kaotisk humor med en massa detaljer, lite så anarkistisk humor.
Som såna här posters som fanns på 80-talet med italienska tecknare med massa plottriga.
Ja, alltså väldigt mycket den sortens humor. Och det här blev liksom uppmärksammat. Att, alltså inför det här samtalet så... Jag läste en artikel som Art Spiegelman, alltså den amerikanska serietecknaren, skrev i New York Review of Books. Där han dels... Han skrev om båda de här böckerna samtidigt. Alltså han är ju själv väldigt förtjust i såna här äldre amerikanska serier och just den här liksom crazy traditionen.
Art Spiegelman då, som känd från Maus och
ja, och som naturligtvis också är judisk amerikan.
Ja, men han var aldrig publicerad i Mad, va?
Nej, det var han inte. Han var nog lite för seriös för det.
Eller kanske lite för ung också, eller?
Ja, möjligen. Alltså han...
Fast i var... Mad fanns ju när han aktiv serietecknare, så att han...
Ja, för att alltså, Mad var ju ändå... Alltså Mad inspirerad, alltså alla underground-tecknarna var ju inspirerad av Mad. Alltså de började med att läsa Mad och ville göra grejer som var som Mad. Men sen gick de nog ändå lite...
Och Mad var väl, många där var ju väldigt inspirerade av Rube Goldberg.
Ja, i allra högsta grad.
Så, kanske, alltså jag tycker den som är tydligast är då Al Jaffe. Som,
ja, verkligen.
Som gjorde, liksom avsnoppade svar på dumma frågor. Han gjorde väldigt mycket, den här invikningsbilderna.
Ja.
Men det känns ju också på samma sätt liksom uppfinningsrikt som Rube Goldberg.
Och alltså Jaffe gjorde ju även, alltså det finns ju en, åtminstone en pocket som heter någonting i stil med Al Jaffes Inventions. Så okay. han är i högsta grad en han är också med i det här panelsamtalet.
Mm. Han lever väl fortfarande, ja, det gör han. Jeff, närmare 100.
Det måste han ju vara, för att alltså boken kom 2013. Jag vet inte hur nära på boken som samtalet är inspelat, men i samtalet så frågar de Jeffy hur gammal han är, och då är han 93. Och det är ett antal år sedan, så att han måste...
Alltså man ska han har just veta. Skaffat sociala medier, Al Jaffe.
Ja.
Jag har sett, han får väl hjälp från något barnbarn också. Ja,
det kan man tänka sig.
Jag såg nyligen så här, I'm now on Twitter to lose friends and to alienate people. Det är roligt. 100-åringar som fortfarande håller på. För han tecknar fortfarande på också.
Alltså jag tror faktiskt att han officiellt har gått i pension. Han, han har i alla fall sagt att han har gjort sin sista invik, tror jag.
Hur länge höll Rube Goldberg på? Var han aktiv länge?
Ja, han var aktiv livet ut och han dog 1970.
70?
Ja, så okay. han blev 87. Han blev inte så gammal som...
Men på den tiden blev man inte riktigt lika gammal heller. Men...
Nej, och det var cigarrerna som tog död på honom också. Han dog av strupcancer vid 87.
Ajaj, det är lite Walt Disney-ödet också.
Ja, fast han...
Cigaretter.
Ja, men
och lungcancer.
Han... Ja, men den där, med Disney gick det ju snabbare. Jag tror Disney blev 66 eller något sånt där.
Mm, mm.
Så Goldberg fick... Ja, mer än 20 år till.
Ja. Och men han tecknade, men vad tecknade han mot slutet av sitt liv?
De allra sista åren så gjorde han skulpturer. Han någon gång ungefär när han var 80 så, för att man kan säga, alltså den senare del, alltså nästan alla som gillar Goldberg är på något sätt överens om att han var som allra bäst på 10, 20 och en bit in på 30-talet. Sen, det kan väl möjligen ha någonting att göra med att
han... Han är en 50-årig nedförsbacke.
Ja, alltså, sen är så nedförsbacke ett hårt ord. Men alltså, det som hände honom var att han slog om liksom från de här rena crazy-grejerna till att han började göra politiska teckningar.
Mm, mm.
Och, alltså, det är absolut inget fel på dem, men de är helt enkelt inte lika kul.
Men.
Och det var den senare delen av sin karriär, så var det huvudsakligen det han höll på med. Sen så hade han liksom sina, alltså de här populära grejerna, han slutade aldrig med uppfinningarna.
Nej.
Och jag tror aldrig att han riktigt slutade med de avsnoppande svaren heller, utan det var, ibland fick han en idé och då körde han vidare på det. Men från ungefär
han bodde i New York
hela sitt liv från det att han flyttade dit.
Hur gammal var han ungefär när han flyttade till New York?
Var han, nu ska vi tänka, han var född 1883 och han flyttade till New York 1906. Huvudräkning inte min, men han är inte 30 än i alla fall.
Okay. Han är 20 plus.
Ja, någonstans mellan 25 och 30.
Mm.
Så han hade en väldigt, väldigt lång karriär.
Mm.
Och alltså han var liksom en, räknade som en bra och tung politisk tecknare. Han fick Pulitzerpriset som politisk tecknare 48.
Jaha.
För en teckning om atombomben. Alltså en väldigt... alltså den har inte alls en liksom spralliga humor, utan det handlar verkligen om att nu människan liksom, alltså bilden föreställer atombomben som liksom hänger på ett stup och så är det ett litet hus ovanpå den där, man ska föreställa att mänskligheten sitter och bomben liksom balanserar och kan när som helst liksom tippa ner i ett oändligt svart hål, så det är liksom, det är mer ångestfyllt än det han gjorde på 20-talet.
Ja, det är, man ligger inte dubbelvikt.
Nej, det stämmer. Men det är också väldigt, alltså det är en bild man gör några år efter Hiroshima-bomberna.
Mm. De här Wallace and Gromit har rätt mycket Rube Goldberg-aktiga inslag.
I allra högsta grad. Men där kan man ju då undra, i och med att Heath Robinson, han är ju så väldigt välkänd i England. Så att där kan jag liksom, jag vet inte om... Vad heter den nu igen som gör Wallace och Gromit?
Nick Park.
Nick Park, just det. Så där vet jag faktiskt inte om han tänker på det som...
Heath Robinson, som Heath på samma Robinson. Sätt som många i Sverige och Danmark tänker upp som en stompig grej.
Ja, exakt. För att, alltså, den här sortens skämt...
Jan Löv gör väl... Alltså, han gör ju lite galna uppfinningar
i Sverige. Men alltså just en... Jag tror att när man ser den här typen av uppfinning i film allra oftast... Det är en sån här scen som man har sett i hur många filmer som helst. Så det är just att det är en person, alltså ofta en uppfinnare, som ska vakna på morgonen och har då konstruerat en maskin som dels väcker honom men också serverar frukost.
Just det, man tänker Kalanka på julafton när han är i husvagnen.
Ja, alltså den har ju ett sånt skämt. Och även... Wallace i Wallace och Gromit har ju en sån maskin.
Finns det någon Hass och Tage? Där är det kanske inte, där är det mer en kedjereaktion. Är det Äppelkriget? Ja. Kanske det finns en lång kedjereaktion.
Det stämmer, det är en lång. Men alltså just det här med att väcka någon. Alltså det var ett jobb som jag gjorde förra året, var att jag illustrerade TV:s julkalender. Alltså den här som går på morgnarna.
Och är det ditt mest spridda verk?
Det är den eller DAS-boken, jag är osäker.
Ja, du har varit redaktör och tecknat mycket i DAS-boken.
Ja, alla omslag.
Och de har rätt höga upplagor.
Alltså vi kom upp i nästa, alltså det var så där, det irriterade mig lite att vi jag ska inte säga att vi blev tvungna, vi hade kunnat fortsätta, men det var liksom ingen riktig idé längre. Men vi kom aldrig riktigt upp i en miljon sålda.
Totalt då, ja, alla totalt, DAS-böcker. Ja. Ja, det hade varit roligt att komma över miljoner.
Ja, det hade varit roligt att ha någonting som var över en miljon. Men i den julkalendern, alltså både i så att säga den med skådisar, det är Fredrik Granberg som är tomten då, och jag tecknade också det här i papperskalendern, så har de det skämtet också, att tomten blir väckt av en maskin som liksom välter honom ur sängen och sätter fart på honom och sådär. Och det var ju inget som... Alltså jag pratade ju med Freddy och fick läsa manus och sådär när vi gjorde det här. Men det var ju ingen av oss som liksom ens... Alltså det är bara ett sånt självklart... Vi kallade det liksom inte ens för någonting eller det kom. Men, utan det är bara... Ja, det är liksom det här...
Tror du att Fredrik Granberg vet vem Rube Goldberg är?
Alltså han är väldigt serieintresserad. Men jag undrar om han är så serieintresserad.
Hans pappa var ju... Eller han var ju redaktör för Fantomen.
Ja,
då,
precis. Så att Freddy är ju nästan...
Vår gamla chef.
Precis, vår gamla chef. Så att Freddy är ju mer eller mindre uppväxt på gamla Semikpress. Så han är ju så att säga...
Han var där på besök ibland, kommer jag. Plocka lite serietidningar.
Ja, så alltså det är högsta grad ett levande intresse för honom. Däremot om man läser så gamla grejer som Rube Goldberg, det ska jag låta vara osagt.
Men det känns inte så mycket någonting man sitter och läser, utan det är mer när man är seriehistoriskt intresserad. Man får nys om det.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Men jag blir sugen nu. Jag blir sugen på att läsa hans avsnoppade svar på dumma frågor. Jag älskade Al Jaffis med samma namn.
Jo.
Ja, men fan vad kul. Är det någonting du vill lägga till om Rube Goldberg eller någonting annat?
Alltså jag tror inte att det är någon stor grej som vi har missat. Alltså det går naturligtvis att dra trådar långt in i vår tid och liksom nämna folk som är inspirerade av honom eller sådär. Men när det gäller hans eget liv och hans egen karriär så tycker jag att det känns hyfsat komplett.
Ja, men då tackar jag dig för att du kom hit ännu en gång.
Japp.
Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Johan Andreasson.
Fullbordat samtal!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.